lyssnar på Syndikatets podcast. Oktoberlandet är skrivet av Christian Merstam och Carl Bergström och ges ut av Fria Ligan. Äventyret, den sista najaden, är skrivet av Nils Hintze.
Jag heter Daniel och det är jag som är spelledare.
Jag heter Simon och det är jag som spelar Lytkin, det råbarkade rået.
Jag heter Adam och jag spelar den förnärma och självgoda alven Innocenti Fjodorov.
Jag heter Martin och jag spelar elvan Anna.
Jag heter Erik och jag spelar alvhonan Kenya Fjodorov.
Det är vår och glädje i luften. Blomknoppar sticker upp mellan gatstenarna. Träden bär ljusgröna löv. Och ungfeer leker och sjunger om att snöbaronens vinter övervunnits av tsarens styrka. Ångmobiler brummar och tutar. Femassorna på gatorna sorlar. Arbetare cyklar till fabrikerna och slavfolk hänger tvätt på linor högt ovanför gränderna mellan husen. Gendarmer jagar ficktjuvar och doften av te och borst sprider sig från värdshus och restauranger. Expeditionsfeber har drabbat huvudstaden. Ungfeer täljer träfigurer föreställande Miroslav Dent och Klava Jermolajev. På kavbarer och tehus läser man noveller inspirerade av äventyrliga expeditioner och diskuterar vad det är för fynd som gjorts på tundran. Bolshoi-teatern spelar Najadens sång av Ylinda Tesmenov. Lejonposten och Oktoberlövet tävlar med varandra med löpsedlar och artiklar om äventyr och expeditioner. Det är maj i Leongrad. Senast vi sågs så var det januari. Den där lördagen då ni hittade Przemek Ladislav giftmördad. På pensionat Lind. Det har alltså gått 4 månader. 4,5 sen senast. Lytkin, Anna, Innocenti är kvar. Men Luca försvann. Honom har inte sett mer. Sen han klev in i den där svarta bilen. Så vi kan väl börja med att se vad ni har gjort sen dess. Om vi kan gå laget runt och bara redogöra snabbt för vad som har hänt sen senast. Mm. Lytkin.
Ja, jag tog Lukas försvinnande ganska hårt, tror jag. Och försökte kanske till en början att ta reda på vad som har hänt med honom. Även om jag antagligen vet var han har hamnat. Mm. Men det gick liksom inte att få något svar någonstans. Och han var bara borta och det gick liksom inte att... Under den tiden dog kanske mitt intresse lite för byrån. Jag jobbar fortfarande kvar, men jag gör bara det jag måste. Och just nu har vi kanske inte så mycket att göra, antar jag. Eftersom onkel Kolja fortfarande är försvunnen.
Ja, jag tänker att det är lite upp till er egentligen. Om ni har på något sätt kapitaliserat på historien i Vajrak. Och gjort så att byrån kanske har blivit, har kommit igång igen.
Din anor det? Jag har nog inte, alltså jag jobbar ju fortfarande, men jag har nog inte bidragit med den typen av...
Nej, du är anställd men du kanske inte...
Precis, jag har inte dratt något större lass, men om jag har ett fall så hjälper jag givetvis. Då jobbar jag ju med det, men jag har inte dratt något större lass i övrigt liksom. Jag tappade nog lusten lite när Luca försvann, som ändå var den som var mest lik mig i den här konstellationen som nu är det. Men jag har fokuserat på lite andra grejer, men det kanske vi tar sen.
Du kanske har känt dig lite utanför där då med Innocenti och Anna. Bara.
Jo, men sen kanske jag har haft ett dåligt samvete också att jag inte har varit så engagerad i byrån. För en gång i tiden tyckte jag det var kul att jobba på byrån, men det var ju när Kolja var där och så jag kände mig kanske lite skyldig att jag inte gör mer för att driva hans arv vidare, men jag har tappat lusten lite där.
Och Innocenti? Ja, vi behöver inte ta några öppningsscener utan bara som sagt.
Nej, jag har ju hållit mig igång de här 4 morgonerna. Inte varit särskilt nedslagen över Lukas försvinnande. Tycker det var synd, sorgligt. Jag har inte riktigt fattat vad det var som hände. Däremot har jag ju, som du sa, försökt slå lite mynt av vårt goda anseende. Men jag tog ganska hårt vid mig av, jag tänker att den här chefredaktören på Lejonposten, har... Hon skrev kanske någon liten runa där efter den här begravningen med en av sina anställda och det då. Och kanske outade att jag, Innocenti, hade... Att jag läste en dikt där som jag påstod att jag hade skrivit för begravningen, som egentligen var en stöld till 95% av den här Balakowski då, en poet.
Så att hon, poet. Så att hon nämnde dig vid namn liksom och skrev att du... Kanske att du förstörde... Hela begravningen.
Ja, jag vet inte hur hård hon var. Jag vet inte om hon, eller om hon skrev att jag läste en dikt av honom eller någonting. Men det, mellan raderna framgick det ju som jag var en av personerna som hade skrivit den här artikeln och allt det där och framträdande i den här utredningen då. Så jag kände väl, jag tog hårt vid mig där liksom. Att jag kände mig lite outad. Förmodligen är det ingen som bryr sig om den lilla runan liksom. Men jag tog det hårt vid mig. Jag har släppt poesin.
Ja, sorgligt.
Ja. Och istället kastat mig in i en ny konstform då, med hela min själ, nämligen dramatiken. Jag ser mig nu mer som skådespelare, aktör. Jag har börjat i en amatörteater som heter Oberon-teatern. Ett glatt amatörgäng med fer från blandat mitt folk heter det. Mitt folk och H-folk. Men annars har jag faktiskt jobbat på byrån. Och känner mig väl lite övergiven av de andra. Luca försvann. Lytkin har inte varit så närvarande. Anna gav sig iväg på någon expedition eller vad det var. Så att det, ja, men jag känner ännu mer nu än vad jag gjorde innan att det är bara jag som bryr mig om onkel Kolja liksom. För det är där jag har fokuserat. Sen har jag tagit andra jobb också. Som dock inte har varit så hög profilerade kanske. Men ändå, vi har ändå gjort ett bra jobb där. Löst några enklare fall och sådär liksom. Någon av ett äktenskapsbrott kanske, eller något som har sprungit bort och lite sånt där. Men jag är lite frustrerad av att byrån står och trampar och har väl lagt mer kraft på teatergruppen. Sen har jag ju haft lite andra kärleksaffärer vid sidan av. Den här Jekaterina blev ju ingenting med. Hon ställde ett ultimatum till mig som jag inte kunde leva upp till innan
ni åkte där.
Så hon och jag har glidit ifrån varandra samtidigt som vi kanske fortfarande egentligen är lite kära i varandra. Men både hon och jag har börjat träffa andra feer. Feer som vi både tycker är lite så här under vår liga. Om man säger så. Förstår du? Både när det kommer till klass men även utseende. Både hon och jag. Det är liksom att vi har en tävling mot varandra. Vem ska avverka flest partners här liksom? Och sen så har jag ju då givetvis mitt problematiska förhållande till mina föräldrar. min mamma känner och som jag, vi bor ju fortfarande i samma hus liksom, här i Leongrad. Men vi ser sällan, för jag bor i en flygel där jag har min ateljé och hon bor i en annan del av det här stora huset. Så börjar bli lite nedgångigt, vi har ingen tjänare och sådär. Hon jobbar mycket, vi ser sällan och vi pratar nästan aldrig. Väldigt problematisk relation. Och min pappa blev en stor besvikelse när jag skulle besöka honom där i Novgorod.
Så är det kanske rent av så att det är han som äger det här huset som
ja, det är bor såklart. I? Ja, det är ju hans hus.
Ja. Så att det kanske är målat det själv. Att din mor då lite av, alltså för att jävlas med honom, inte underhåller det heller liksom.
Kanske det.
Eller sådär, varför ska hon göra så att det huset fint?
Ja, så känner jag.
Det är inte erat,
liksom. Ja, så känner jag. Hon är ju ständig besvikelse när det kommer till det. Men jag har ju faktiskt nyligen fått ett nytt underhåll. Så det är fortfarande plus 3 resurser. Ett nytt underhåll av min far. Mm. Vilket gjort att jag har fått nytt förtroende och ser det som att han fortfarande älskar mig trots allt. Så jag väl, men ja, ja.
Han lär ju förvänta sig att en del av de här pengarna ska gå till och sköta om det här lilla huset liksom.
Ja, han har nog antytt om det. Det har kanske inte framgått tydligt för Innocenti. Jag kanske har snarare investerat lite i rekvisita och sådär till teatern och nya kläder. Jag har också börjat ändra lite min klädstil som är väldigt proper. Men det kan vi ta med sen när jag syns i bild.
Okay. Och Anna, vi får höra att du har varit ifrån Leongrad
igen. Ja, efter vi kom tillbaks där till Leongrad så kände jag mig lite vilsen faktiskt om efter allt som hade hänt. Så jag tog väl och ordnade med finanserna och såg till så att allt var korrekt innan jag lämnade. Och sen tog jag faktiskt upp min fars erbjudande där om att åka på en expedition.
Med professor
Petrarchuk? Nej, faktiskt inte.
En annan?
Det var redan för sent när jag kom tillbaka. Ah,
ja, de hade
men jag fick höra om en annan expedition upp till en doktor Angelov som skulle åka upp till tundra med en luftballong. Och han behövde då någon som framförde den här luftballongen. Så då fick jag ansvar för det.
Du var pilot, ja.
Kan man exakt. Säga.
Eller ballongförare.
Ja, precis. Och han, Angelov, han hade någon konstig teori om att det hade funnits någon uråldrig felbosättning där uppe som han skulle söka efter. Så jag tyckte det lät spännande att få komma iväg lite grann, så att jag tog upp erbjudandet. Vi åkte iväg. Tyvärr så hände det väl en liten incident där med luftballongen. Ja. Vilket gjorde att vi fick avbryta den expeditionen i förtid då.
Och ta er hem utan luftballong då kanske, eller?
Exakt.
Ja.
Så att Angelov fick moloket återvända till Leongrad. Så att vi var borta bara där i 5-6 veckor. Ja. Så jag kom nog tillbaks bara för en vecka sedan.
Hur får man fråga om resvägen då? Alltså om ni åkte ballong då från Leongrad. Vi säger att ni åkte norrut mot Pagrod kanske. Och sen korsade ni Taigan liksom. Över Taigan upp till tundran.
Precis. Frågan är om vi kom ända upp till tundran.
Eller gick ni ner i skogen liksom?
Det är mycket möjligt att vi hamnade, att vi inte riktigt kom till tundran. Så att den största resan, kanske 4 av de här 5 veckorna, så åkte inte det för.
Okay.
För det tog ett tag att komma tillbaks.
Det förstår jag. Ja. Men då har du sett kanske djupet av den mörka taigan.
Precis.
På nära håll.
Ja, exakt.
Har du träffat på några konstiga existenser där? För där kan man hitta lite allt möjligt. Troll och haggor och sådär.
Haggor?
Ja.
Nej.
Det kanske var en stressig resa utifrån.
Det var en väldigt stressig resa tillbaks. Men det gick bra. Alla kom hem helskinnade. Mer eller mindre.
Okej.
Så nu är jag tillbaks på detektivbyrån här sen några dagar. Efter att ha vilat upp mig. Givetvis.
Ja. förstås. Hemma hos dina föräldrar, antar jag.
Ja.
Eller på sjukhus liksom.
Så mycket var det inte. Utan det var hemma hos mina föräldrar. Det kanske var någon som var på sjukhus, men det var inte jag.
Nej. Okej. Okay. Mm. Ja, men du är tillbaka och du känner att allt är som vanligt.
Ja. Ja.
Det är som sagt i början av maj. Vi befinner oss i Leongrad. Var hittar vi dig, Lytkin Smirnov?
Jag tänker att det är kvällstid. Mm. Jag var på byrån tidigare på dagen. Men gick härifrån runt 2 kanske. För att det hände ingenting. Ja. Men nu står jag utanför byrån och väntar på att... Men när Inno går därifrån så går jag in.
Ja.
Det är väl inget konstigt egentligen.
Nej.
Jag säger hej till Sonja, sen sätter jag mig vid mitt skrivbord.
Mm.
Och mitt skrivbord står längst ner, har jag låst. Öppnar den och tar upp en trave med böcker. Och sätter mig och börjar bläddra i dem. Det är alltså böcker som inte är tillåtna längre.
Förbjudna böcker.
Förbjudna böcker. Och kanske gamla tidningsartiklar från... Ja, när det var upploppen och det liksom.
Ja.
Som också har blivit censurerade kanske.
Det är alltså det här upproret nästan som var för 4-5 år sedan i Leningrad och Odessa. Mm. Och jag var på någon ort till. Men det var ganska stort just då. Alltså. Det kunde ha... Alltså slavfolken gjorde uppror i de här städerna. Och ville ha förbättrade villkor helt enkelt. Och inte, de ville inte vara längst ner på samma steg.
Nej.
Men det blev ju blodigt nedslaget.
Ja. Och till saken hör väl att de senaste månaderna så har jag mer och mer intensivt deltagit vid möten och träffar där vi diskuterar hur vi kan på olika sätt göra samma sak fast faktiskt lyckas. Vad gick fel i revolutionen och vad kan vi göra bättre den här gången? Vad har vi för resurser? Alltså, vi är en liten grupp, men jag vet att det finns fler grupper i det området. Men av säkerhetsskäl så vet vi inte vilka de andra är. Vi har kodnamn eller liksom, ja, vi tilltalar inte varandra med våra rätta namn egentligen.
Men är ni liksom öppet tar fientliga,
nej,
om man säger.
Nej, det är väldigt inkognito än så länge.
Ja. Nej, men det är det att diskutera liksom. Vill ni störta tsaren eller vill ni bara...
Nej, vi vill ge makten till folket. Det är väl orden vi använder. Ja, men ja, störta tsaren är väl... Och jag sitter ikväll och letar ganska frenetiskt efter en text som jag minns att jag... Det var en artikel som skrevs som aldrig fick bli publicerad. Och författaren är försvunnen som så många andra.
Ja, nej, men okej. Okay. Ja, du hittar väl det.
Ja, men jag tänker att jag sitter några timmar där och letar. Och klockan blir ganska mycket. Och jag är försenad redan till studiecirkeln, som vi kallar det. Men att jag till slut kanske hittar det. River ut en sida ur en bok, stoppar i fickan och... Låser in böckerna igen och börjar springa springa mot Trästan där vi
kan den mötesplatsen är liksom.
Ja. Att det har börjat bli mörkt liksom, att jag får skynda mig lite för att jag är kanske halvtimme försenad, men att det var värt det för nu har jag hittat information som i alla fall kan hjälpa oss.
Ja, men i takt med att vi kommer närmare, först så får du korsa bron över till Trästan och järnvägen, och så när du kommer dit så känner du det liksom någon frän doft i luften som Trästan brukar ju lukta av allt möjligt, men det här är något som du inte riktigt känner igen, och det blir starkare och starkare ju närmare du kommer era mötesplats. Vad är det för ställe? Är det hemma hos någon? Eller är det något så här gömt utrymme på en kavbad? Eller?
Ja, jag tänker mer det att det är ett privat rum inne på en...
En kavbad.
Ja, en kavbad. Mm. Vi har rummet där inne, vi känner ägaren och han är, han är en kamrat liksom.
Ja. Ja, nej, men du svänger runt in i den här gränden där den här kavbaden ligger. Och du känner hela tiden hur den här doften blir starkare och starkare liksom. Och så när du svänger runt huset här och tittar in i gränden så ser du ett 20-tal säkert konstaplar som står samlade utanför den här kavbaden. Vissa går in och ut, någon kanske drar en livlös kropp. Du ser hur det ryker ut från den här baren och det kommer ut någon tjock kvävande rök liksom. Och du ser hur de här konstaplarna har ju gasmasker på sig. Såna i tyg liksom och sen ett tjockt filter och så stora såna här mörka glas för ögonen som är insida i de här maskerna liksom.
Och det är inte vanliga poliser utan det är...
Jo, men det är nog både vanliga konstaplar och några som du definitivt kan identifiera som Ochran.
Jag stannar väl upp där, alltså jag har ju skyndat mig så jag var nog inte så försiktig när jag dundrade in där på gatan. Så jag stannar väl upp och vänder hastigt.
Ja, du verkar ju ha missat det här, men alltså, hade du varit några minuter tidigare så skulle du nog ha befunnit dig där inne liksom. Mm. Och du vet inte om kropparna som de släpper ut nu och lägger på rad här, om de är döda eller om de är sövda eller vad det är som har hänt riktigt. Men du förstår ju att här kan du inte stanna liksom.
Nej.
Så slå ett slag för uppmärksamhet, är det väl?
Hejja!
Ett? Ja. Nej, du tycker att du skymtar någon som stirrar på dig men du hinner inte titta tillbaka riktigt utan...
Nej, alltså jag tror inte jag gör det så smidigt utan jag bara kommer springande där och bara helvete, vänder om typ. Och när jag vänder mig om kanske jag tar upp den här papperslappen jag har rivit ut och i ren panik stoppar den i munnen och sväljer den. För att det är ändå ganska farlig information som står på den lappen. Mm. Som kan...
Ja, men du... Ja, det är ingen tvekan om vad som har hänt liksom. Eran studiecirkel har blivit avslöjad. Mm. Och den hemliga polisen har ju varit här och gjort ett tillslag. Mm. Ihop med konstaplar från vanliga polisstyrkan.
Mm. Jag går svär för mig själv. Mm. Leta upp närmsta kabbar som inte har blivit...
Du lämnar den här gränden och skyndar dig därifrån. Mm. Du vill kanske inte sätta dig på närmaste kabbar. Nej. För du vet ju att de kommer kanske patrullera runt här och gripa några till för syns skull eller sådär. Får inte göra det för uppenbart att det var en tsarfientlig cell som de...
En
slå ner på.
Fevänlig cell.
Ja, om man vill kalla det för det.
Men jag söker mig väl mot byrån. Ja. Det är väl ändå där jag känner mig hyfsat hemma. Ta någon bar där i närheten.
Ja, du har ju den på pensionat Lind.
Ja.
Där
Kemek blev gift. Ja, och Luca blev gripen utanför.
Nej, men det var faktiskt inte där. Det var nere vid Fredstorget eller vad det heter. Så att det var en bra bit.
Nej, men okej. Jag tar pensionatbing och så köper jag in en rulla till mig och en rulla till Luca. Och sen...
Slå uppmärksamhet igen.
Ett igen.
Glöm det.
Ja.
Du märker ingenting.
Nej, inte det jävlar.
Nej, men jag köper två rundor hela tiden och låter den andra stå.
Mm. Okej. Okay. Hur många runder blir det?
Många.
Så det står typ 10 odruckna glasen framför dig.
Och så raglar jag därifrån. Framåt små timmarna och går och däckar på soffan på byrån som jag sovit på som jag gånger för.
Okej. Okay. Anna?
Ja?
Det var länge sedan vi såg dig. Var befinner du dig?
Jag befinner mig hemma hos mina föräldrar. Där jag har en väldigt livlig diskussion med min far om vad som har hänt, vad som hände egentligen på den expeditionen jag var på.
Mm.
Och jag försöker förklara för honom att det inte var mitt fel att ballongen gick ner. Barlasten var ju faktiskt Trubas uppgift att beräkna. Jag är lite min mening då.
Mm.
Truba var då en assistent som jag och Dr. Andrew hade med på den här resan.
Mm. Men Anna, om du tar på dig ansvaret att vara förare över det här flygdonet, då måste du ju se till att det inte störtar, förstår du väl?
Ja, men...
Dr. Angelo har ju planerat den här expeditionen i flera år. Och så kommer du på det här viset och störtar den här ballongen ner i en gammal skragge. Hur är det möjligt?
Ja, men du får ju tänka också på att jag aldrig kört en ballong. Eller jag har aldrig framfört en ballong. Och det är inte så lätt då att göra det, liksom. Men... Jag tänkte
men du skriver ju gärna om att du är pilot
jag
dit
tänkte
och pilot ändå... dit och så kan du inte flyga en ballong
till tundra. Ja, jag tänkte ändå att jag skulle klara det. Men sen är det ju så att jag, ja men tur i oturen, så lyckades jag i alla fall rädda Dr. Angelov. Det får jag ändå ge mig. Att jag, när ballongen var på väg ner, så styrde jag den rätt ner i ett träsk. Vilket gjorde att den landade väldigt, väldigt mjukt och fint. Och Dr. Angelov överlevde. Jag bröt...
Ja, men han har ju ett hiskelig sumpfot sen dess.
Ja, men jag bröt nästan benet också. Faktiskt. Och det är ju jätteont.
Ja, jag har förstått. Jag har förstått detta, Annabella. Mm.
Jag tycker nästan jag är en hjälte i det här sammanhanget.
Jag vet inte vad jag ska... Vad ska jag ta mig till? Ja. Vad ska jag göra med dig?
Ja...
Du passar inte på akademin. Och du passar inte som förare av en luftballong.
Ja, ja.
Vad ska du bli av dig egentligen?
Ja, men både jag och Dr. Angelo har överlevt, som sagt. Tyvärr så... Truba följer ju ballongen och sjönk som en sten i träsket. Så
jag har förstått att Angelo måste ju betala nu ersättning till Trubas familj och hans fyra ungfer som plötsligt har blivit faderslösa.
Ja, men som jag sa innan, det var ju faktiskt kanske nästan hans fel att ballongen gick ner, tycker jag.
Ja, det är en hemsk historia detta. Och jag vet inte hur vi ska rädda vårt anseende efter det här, Annabella.
Ja, vi har ju fortfarande byrån i alla fall och den går ju bra.
Ja, den där byrån. Ja, jag har ju fått ett par samtal om den, Annabella.
Ja.
Fru Fjodorov, känner jag Fjodorov, känner du igen?
Mm.
Jag har ju hört av sig och skulle... Jag vet inte vad hon vill, hon ringer väl någon dag.
Okej. Okay. Ja.
Men det blir kanske lite ändringar där också. Du borde sätta dig och fundera på vad du ska göra med ditt liv.
Ja. Jag går nog lägga mig ett tag.
Ja, det är nog bäst. Ännu en diskussion mellan... Anna och hennes far.
Mm.
Har du några tankar på att du ska bara ge upp alla dina de här äventyrligheterna? Och... Alltså nu var det väl i och för sig han som fick med dig på den här ballongfärden lite grann.
Ja, och jag gjorde det ändå lite på grund av honom. För att göra honom stolt liksom med mig. Men även att jag nog ville komma iväg ett tag och tänka över.
Mm.
Min situation och vad som har hänt. Men nu känner jag mig ändå laddad när jag kommer tillbaka och styr upp den här byrån.
Du kanske tänkte för mycket och körde för lite.
Ja, men exakt.
Ja, du förstår att Dr. Angelo ligger ju inlagd på sjukhuset. Mm. Sen ni kom tillbaka liksom. Den här lilla pysslingen med storhetsvansinne.
Jag har inte riktigt kunnat besöka honom för att jag har så jäkla ont i benet. Men jag har tänkt att göra det.
Ja.
Så att någon dag ska jag göra det.
Ja, fast hans sista ord till dig så kände du att han skulle nog inte uppskatta ett besök heller liksom.
Nej, men jag känner mig ändå att jag måste. Det är en sak man måste göra. Man måste besöka folk på sjukhus som ligger där.
Ja.
Thank you.
Ja, det är som sagt mitten på maj. Och Innocenti, var befinner du dig i Leongrad? Den här, ska vi säga att det är en att det är eftermiddag. Solnedgången kommer snart. Du kanske vill ta dig ut och se den. Jag vet inte om det lockar dig eller om...
Jag är nog ganska obrydd om just solnedgången. Just den här kvällen. Och jag tänker väl att det har varit ganska härligt väder de senaste dagarna, men just idag så har det dragit in någon typ av lågtryck här liksom. Så det har varit ganska blåsigt, mulet och sådär liksom. Och just nu så tänker jag att jag står i min studio eller ateljé, min del av huset som vi bor i. Och målar frenetiskt. Jag hade ju som sagt lämnat mina konstformer bakom mig, både poesin och måleriet. Men det är liksom vad jag tänker att jag har gjort, fast egentligen så både skriver jag och målar jag ganska mycket. Så jag tänker inte riktigt på att jag gör det, för att nu gör jag det seriöst längre. Så jag står i min studio då, Latidier, som är ett ganska rymligt rum, ganska högt i tak här. Min pappa Barish som har arkitekt i huset och sådär. Så på det här staffliet så är det en ganska stor duk uppspända. Det har målat i starka röda färger, karmosinröda. Som nästan sticker ögonen liksom. En Imenie som står i brand. Och blickar man ut över den här studion så ser man längs väggarna hur det står flera sådana taveldukar mot väggarna där och liksom delvis draperade.
Med samma motiv.
Med samma motiv. Och den här starka blodröda färgen. I övrigt är jag klädd ungefär som vanligt med min tredjedelare kostym. Jag har ingen kavaj på mig, men en vit skjorta. Fast över det så har jag också en röd målarrock. Som jag knäpper här bak i nacken liksom. Färg på golvet har stängt ut och sådär liksom. Och men jag tänker att jag har en ganska stor och grov pensel. Jag har fått lite längre hår, ganska burrigt sådär. Det är inte så tungt och sliskigt som det var innan. Ganska stort och burrigt hår. Men jag tänker att det är lite trendigt kanske. Så där står jag med en ganska vild blick.
Då störs du återigen. Du har ju ganska stora fönster ut här som vetter ut mot vägen. Och ännu en gång den här senaste veckan nu så har det hänt flera gånger. Så märker du hur liksom fönsterglasen börjar skallra. Du fattar direkt vad det handlar om. Tittar ut, ser ännu en av de här lastbilarna som kör förbi här och svänger in på granntomten. Du har flyttat in en gnom där. Den första i grannskapet.
Ja. De klättrar ju.
De klättrar ju definitivt. Och han, vad du har förstått, du har inte umgått med honom eller sådär. Men vad du har förstått så äger han någon manufaktur någonstans ute på i Novgorod eller om det var i någon annan stad kanske. Men tydligen så kan vem som helst flytta in här.
Ja, de här nyrika gnomerna, det stör mig ju lite, men...
Ja, och det här eviga forslandet fram och tillbaka, han håller på att flytta in här med sin familj och alla sina tjänare och så. Det har varit en plåga för dig som sagt nu i en veckas tid. Jag undrar hur länge det här ska fortsätta. Sen har vi då en ny bekantskap också. Du, Erik, har ju valt att inte fortsätta med Luca.
Nej, jag är så illa tvungen.
Var han nu sitter, det vet man inte.
Nej. Efter den här lastbilen så körde förbi en vanlig automobil. Och ur klivet var hårda klackar som du hört förut. Är det kväll nu eller så?
Ja, det är eftermiddag. Snart skymning.
Du hör nog att det är din mor som kommer efter sitt jobb. Lite tidigare än vanligt kanske. Hon kliver in där och... Vi känner väl om dörren är låst.
Jag tänker
ju... Vi vet ju inte om varandra.
Jag tänker ju, jag hör stegen och så reflekterar jag och tänker, har klockan redan så mycket? För du brukar ju komma hem sen. Och så förväntar jag ju mig att de här stegen går förbi min flygel och upp i själva huvudbyggnaden och in där liksom. Men det har jag inte nu. Utan...
Du hör ju att det är... Du har ju lärt dig höra hennes steg. Om det är hur hon mår. Eller hur hon är arg eller om hon är liksom lugn idag. Och nu är hon arg.
Är dörren är öppen, ska jag säga.
Så kliver in där. Det är ju en äldre halvhona med grått uppsatt hår i en enkel men elegant flätad snurra. Hon tar av sig den låga hatten och hänger på sin krok. Den ska vara långt i den här dörren. Ställer ett paraply där den ska vara och tar av sig sin rock. Hennes hud på hennes smala kropp och ansiktet stramar åt på ett sätt som tyder på att hon äter för lite. Hon har en skarp och kritisk uppsyn bakom ett par tunna och runda glasögon. Hon klär sig gärna i åtsittande kläder i grått, brunt och beige. Vanligast en rutig jacka, något volymösa byxor och smala, höga läderstövlar med klack. Jag tittar väl in där, tycker jag. I din ateljé. Jag brukar inte göra det.
Ja, dörren kanske står lite på glänt nu då. Den kanske brukar vara stängd, men så... Du kanske har försökt få lite korsdrag där inne för att det har varit extra varmt idag. För du har haft lite fönstren öppna.
Jag gillar det när jag blåser i den här målarrocken också. Det känns dramatiskt. Få inspiration.
Du vet ju att hon avskyr det mesta vad det gäller konst.
Ja.
Speciellt din fars gamla målningar. De får ju inte finnas i hennes del av huset. Du har säkert några här uppe som hänger. Men i hennes del av huset så är det ju liksom det finns nästan inga målningar. Det finns några få. Hon verkar ha väldigt precis smak liksom. Vad som duger. Och det är oftast väldigt enkelt och inte att säga det för dig kanske. Det är så här, vad ska man säga, minimalistisk. Ja.
Mamma?
Hallå, ja.
Vad gör du? Jag svänger ut och fastnar lite i duken.
Är du ledig idag?
Jag jobbar för fullt, mamma. Vad vill du? Men jag är mitt uppe här i... Du ser helt så vild i blicken på ett sätt. Så här, och jag har ju ofta pratat om att jag målar och så. Fast jag har aldrig målat så mycket. Men nu gör jag verkligen det.
Precis som du så skiljer jag upp med handen liksom. Nästan skiljer ögonen för det här. Liksom. Alla dina röda, starka färgerna som är... Jag kan nästan blända henne. Det här är väl inte den sekreta byrån du jobbar vid? Eller?
Nej, mamma. Det här är min konst. Nej, det här är bara en hobby. Du ska inte tänka på det här.
Nej.
Vad...
Menar du att du har funnit onkel Kolja? Är det du försöker säga?
Nej, jag har inte gjort det. Jag har sökt med ljus och lykta. Och följt upp alla
ledtrådar. I din ateljé?
Nej, men just nu, jag har gått ifrån kontoret idag. Jag har varit, det är ingen annan däremot. När bryr du dig om onkel Connellias sekreta byrå?
Sen jag fick höra om hur det står till med finanserna.
Det där får du ta med Anna.
Det ska jag göra. Jag har redan pratat med hennes familj.
Nej.
Jo.
Mamma.
Det här går inte för sig.
Jag lägger hand i huvudet i henne. Pinsamt, tänker jag. Mamma. Du... Tänk inte på det nu, vad är det?
Du, Innocenti.
Ja.
Det är jag och Annabellas familj som äger den sekreta byrån.
Mamma!
Du minns väl det?
Ja, men... Kan du inte bara säga till dem att de ska skärpa sig och sen så bryr du inte mig om
det? Nej, det här är en högst allvarlig sak. Det här...
Men hur illa är det då?
Ja, det får vi väl se. Jag har haft annat att stå i. Men nu verkar det som att jag får lägga mina andra viktiga arbeten åt sidan.
Nej, gör inte det, mamma.
För att styra upp i denna oreda.
Nej. Ska du gå ner till kontoret, till byrån?
Imorgon, klockan 7.
Nej, mamma.
Jag förväntar mig att du följer med mig.
Nej. Jag imorgon...
Jag står med käppen i marken. Oh. I golvet där, till eken.
Kan nu när ni båda två, liksom, ni kan ju knappt titta på varandra utan båda far väl med blicken ut genom de här stora fönstren på gatan igen. Skulle ni kunna slå på uppmärksamhet. Heter det, va?
Mm. Vad är det för svårighetsgrad?
Ja, vi får se. Du slår mot mig.
Man slår 4.
Mm.
3.
Oj, oj, oj. 4.
Mm. Inokenti, du tycker dig se som hastigast. Du följer med blicken först två katter som hoppar upp och sätter sig på motorhuven till den här automobilen som din mamma kom körande i för att värma sig lite extra. Men sen ser du liksom genom glasrutorna att det verkar stå någon på andra sidan bilen och liksom kika in mot er typ. Men du hinner inte riktigt, du ser att det står någon här kort person med glasögon. Men inte mer än så, för du hör vilken klappret av hovar som kommer från andra hållet ut på gatan. Det verkar vara två soldater som patrullerar, två resliga kentaurer med vässade horn. Och så försvinner den här figuren bort längs hela.
Jag ser om det var en
hon. Ni kommer ihåg att ni hade välansade buskar, var det någon som sa senast ni var här? De var
ju... Nej, det var ju hennes...
Ja, det var det kanske. Ja, här fanns det inga välansade buskar. Men bort förbi stenmuren som omgärdar ert hus här då.
Hinner jag skymta någonting?
Ja, du ser att Inokenti fastnar med blicken. Ja, kanske ser lite skärad ut. Ja, du tror Inokenti av personens liksom röd. Du ser mörka kläder. Det är nog, du tror att du ser en kjol. Ja, det är förmodligen en honfe och inte särskilt lång.
Pyssling.
Nej, längre än en pyssling, men fan, kortare okay. Än en faun.
Ja,
men det är som du säger, alltså, jag har ju svårt att möta min mammas blick, jag har alltid haft. Ja. Så det är väl, jag tittar ju mer ut på gatan när jag pratar med henne än vad jag kollar på henne. Ja. Mm. Så det är ju därför jag säger det.
Mm. Ja, nej, men du slog ju bra också, känner jag. Så att du märker ju att din Inokentis blick fastnar på någonting där ute, som att han vaknar till lite där.
Är du förföljd, mamma?
Nej, inte vad jag vet.
Vem är då denna person som står och spanar på oss där ute?
Du sticker ut med handen?
Ja, jag räcker ut handen. Så. Dramatisk pose.
Jag kikar ut.
Du ser de båda soldaterna som klappar förbi där lyfter på hatten mot dig. Liksom. Som att du hälsar på dem.
Ja, okej. Okay.
Vad är genom fönstret? Liksom?
Nej, men du pekar ut genom fönstret.
Ja,
eller? Ja då... Nickar de åt dig.
Är det här en ny, eller vet jag, har du hållit på så här med teaterposer?
Nej, nu är det nog mer de här jag brukar. Jag har alltid varit dramatisk av mig, men det här är nog... Alltså jag
är på väg att säga något, men sen så...
Det låter ofta som att jag reciterar repliker från en pjäs.
Såg du någonting?
Nej, mamma. Jo, det gjorde jag. Men jag frågade ju om det var någon som
förföljde. Jag är inte förföljd, men jag vet. Det är väl om den här chauffören har fattat tycke för mig. Men
det tror jag verkligen inte, mamma. Förlåt, men det har jag väldigt svårt att tro. En honfe ser ut så.
Surar till ordentligt.
Mm. Vänta, en fråga. Du körde inte själv?
Nej,
du blev skjutsad?
Ja.
Okej, jag trodde att det var...
Jag kan tänka att jag bara tog en cigarett.
Ja. Men är det någon...
Det är nog det är en liten två år kanske.
Ja. Men vad är en så här...
Ja, en taxi liksom.
Ja, okej.
Eller? Visst inte.
Men varför inte? Det är klart att det kan finnas en taxi, men det finns säkert någon spårvagnslinje och sådär också. Om man vill hitta det.
Men det var skjutsa
någon. Jag får skjutsa
någon. Ja,
jaha, nej.
Klockan 7 som sagt.
Här kan jag inte stå, jag måste ta reda på vem det är. Jag springer ut med min rock, bara fladdrar den här.
Akta mig, så jag inte ska få vara nära dig.
Och den är ju röd till färgen, det är ju inte det att den är full av målarfärg i den också. Men den har en liknande färg som jag målade liksom.
Mm.
Jag far ut där på gatan. Mm. Kanske de här kantorna precis har passerat där. Och jag...
Ja. Och du blickar bortåt i nu skymnings. Solen som börjar bli. Och alltså det är ju ganska lugna kvarter här där ni bor.
Mm.
Du springer ut på gatan i målarrock liksom, och du ser direkt hur det dyker upp lite ansikten i fönstren av husen runt omkring, som undrar vad är det han håller på med nu igen.
Nu igen.
Ja, men det är lite
främling. Stanna. Halt.
Jag står kvar där i dörröppningen. Inokenti. Skäm inte ut dig nu. Kom tillbaka.
Kan jag slå?
Vad ska grannarna tycka?
Ja, men slå en uppmärksamhet igen då för att se om det
är. 2.
Nej, då är det
upp. Jag ger väl upp då. Mm. Jag ser inte var den här personen tar vägen.
Mm.
Så jag går tillbaka med långa steg. Mm. Är det någon som glor på mig eller?
Jättemånga. De här båda kandarmerna, soldaterna som stannade också upp när det ropade främling efter dem. Tittade lite förbryllat.
Ja, de är kandarmer. Ja. Mina herrar.
Och... De är ganska långt bort.
Men ja, okay. Ja. Mm. Mina herrar. Det är någon person som smyger runt här i våra fina kvarter. Och slänger blick på oss.
Och slänger blick. God kväll, herrn. Vad kan vi... De kommer närmare. Då måste vi givetvis skriva en rapport på detta. Hur var namnet?
Innocenti Fjodorov.
Innocenti Fjodorov. Den ena tar upp ett... en ganska tjock liksom bibba med papper. Och
ja, i skattskrivningen står det Fjodorov Fjodorov.
Ja. Vem är det som smyger? Vi har ju precis passerat förbi här. Det var inte oss det misstod för något.
Nej. Det var en honfet tror jag. Jag stod här. Min mor kom precis. Jag började prata, du vet, väldigt så här, som jag har lärt mig. Att när man lämnar signalement. Jag blir lite vass på det. Mm. Liksom. Och beskriver så gott jag kan.
Ja, den ena går ju bort till den här bilen. Rået som körde bilen hit blir ju lite skärrad nu. Och har satt sig i bilen när du börjar ropa på de här kandarmerna. Släcker ciggen, hoppar in i bilen och ska köra iväg. Du låter honom dra med.
Nej.
Du
där. Ja, stanna till där. Ursäkta, du släppte precis av min mor. Såg du att det stod en honfe precis här intill, stirrade in.
En honfe? Nej, jag har inte sett någonting.
Nej.
Hon ser ju rejält skärrad ut.
Ja.
Som att nu, det här kan gå riktigt illa om du säger fel sak.
Ja, nej, jag gör inte det då. Jag ändå kan jag läsa av det liksom. Så jag vänder mig återigen till de här...
Nej, men den ena kantaren har ju följt med dig bort till automobilen och tittat lite och se. Ja, det har varit någon här med klack. Så han tittar lite i det är så här liten... bit lera liksom mellan eran gård och
bilen.
Gatan liksom.
Det är nog mamma. Jag pekar upp
där. Jag står ju där i dörröppningen och tittar.
Ja, pekar. Nej, men det är inte på den sidan där du gick ut.
Nej, du har andra sidan. Jaha, det är så observant.
Nej, men vi tar ett par varv extra här. Ska vi se om vi kan hitta någon som smyger omkring. Vi såg ingenting själv.
Nej, när jag fick syn på henne. Då begav hon sig iväg. Ja,
högst misstänksam.
Kanske är någon som är här för att spionera. Eller för att göra inbrott.
Ja, har ni ju råkat ut för det tidigare här?
Nej, men...
Skattar jag från där?
Jag vet inte. Men ja, slavfolken kommer ju allt närmare, eller hur?
Visst gör de det. Mm. Han sneglar på rået. Mm. Som glider iväg långsamt in. Ja.
Ja.
Vad sa vi? Du ville sammankalla byrån
imorgon.
Då
kanske klockan 7.
Ska du kanske slå en signal till någon då?
Vem tänker du?
Den enda i rummet som har telefon håller på att säga, men jag tror inte att Lytkin har någon.
Ja, jo.
Ja.
Men får jag bara fråga? Det är ingen idé att jag kan följa spåren.
Nej. Det ju, de går ju upp på den här stenlagda gatan och där är det ju så.
Ja, men jag ringer väl till... vad heter ni i efternamn?
Ivanova.
Jag ringer väl till Ivanova-residenset. Talar väl med den som pratar, med den som svarar.
Ja, det är ju någon husjungfru typ.
Ja.
Familjen Ivanova.
Ja, det är... Tjena, Fjodorov.
God kväll.
Jag skulle vilja prata med Annabella.
Ja, dröj ett ögonblick.
Tack.
Ja, det knackar på din dörr. Där du ligger kanske nedbäddad, eller är det du...
Nej, det gör jag.
Ja. Nu tänker jag att du har bosatt dig lite hos dina föräldrar, eller?
Ja, jag har varit här senaste veckan sedan jag kom hem. Så jag har sökt min lägenhet här. Jag vilar upp med här.
Som sagt, det knackar på din dörr. Unga fröken?
Ja?
Ni har telefon. Det är fru Fjodorov som ringer.
Fru... Vem sa du?
Fru Fjodorov.
Jaha. Vad vill hon?
Så hon väntar, hon vill prata med er.
Varför då?
Jag vet inte, jag ställde inte just den frågan. Ska jag be henne återkomma eller att ni ringer tillbaka? Nej. Eller vill du...
Nej, jag kommer.
Ja.
Kom på sex. Jag går och stapplar mig fram där. Jag har lite ont i mitt högra ben.
Mm.
Så det tar lite lång tid att komma fram.
Mm.
Ja, hallå, det här är Annabella.
Ja, god kväll. Det här är Kenya. Känner du?
Kenya? Ja, det var länge sedan.
Du kanske känner min son?
Ja.
Han jobbar ju under dig, är inte så?
Ja, det stämmer.
Du vet vem jag är. Bra. Jag känner ju dina föräldrar, Annabella.
Ja.
Mycket väl. Så är väl onkel Kolja.
Mm.
Han är väl fortfarande försvunnen, inte sant?
Ja. Jo, det är ju.
Hur går sökandet efter Kolja?
Det har väl gått inte så bra.
Nej.
Men snart kanske det går bra. Tror jag. För nu är jag tillbaks.
Tillbaks?
Ja, precis.
Hur menar du?
Ja, men jag har varit på en expedition.
Vilken slags expedition?
En vetenskaplig expedition.
Vetenskaplig expedition? Jaha.
Ja, men jag som vetenskapsakademin skickade mig och några fler givetvis på en expedition till Tundra.
Mm-hmm. Hur har du då kunnat leda den sekreta byrån under det här året?
Nej, men det lämnade jag till Lytkin och till Inno. Jag såg till det så att de hade pengar och sådär.
Vem är Lytkin?
Ja, han är också anställd.
Hur många är ni egentligen?
Ja, det är jag och det är Inno. Och så är det Lytkin och Sonja.
Mm.
Och Dima.
Ja.
Så att vi är fem stycken, inklusive mig då.
Ja, som sagt, jag har pratat med din familj, din far och din mor. Vi är goda vänner, som du kanske vet.
Ja, har du pratat med dem?
Ja, och vi är rörande överens i våran oro för hur det här företaget sköts. Det är sidospår, arbeten vid sidan av. Ingenting verkar vara rätt skött.
Nej, men...
Imorgon klockan 7 träffas vi allihopa. Jag vill att du sammankallar alla dessa, som du säger, jobbar för den sekreta byrån.
Mm.
Och så har vi ett möte.
Imorgon klockan 7, säger du?
Precis.
Ja, det är väldigt tidigt nu. Men du, ja... Men du pratar med Inno då, eller? Ja. För han brukar inte vara där så tidigt.
Jaså?
Nej. Ibland kommer han vid kanske 10 som tidigast, om han kommer. Men du tar ju med honom, så det är väl ut då, antar jag.
Mm. Klockan 7 vill jag se dig framför allt, Annabella. Jag håller dig som ansvarig för detta.
Ja, det är ju jag som är ansvarig.
Precis. Än så länge.
Jaha. Ja, ja, men...
Ja, ett råd till dig är att ta fram alla dokument. Vad behöver se?
Bokföringen, ja just det. Ja, men den finns för där någonstans, tror jag. Men ska jag...
Se till att den är på plats klockan 7.
Men ska jag ta med frukost också, eller? För det är så tidigt.
Det bryr jag mig inte om.
Okej.
Okay. God kväll.
Hej då.
Ja, du vet ju Anna att fru Fjodorov här tog över en ganska stor del av byrån när onkel Kolja bedömdes liksom inte komma tillbaka någon mer. Det var ju din familj och hon då som tog över ägandeskapet, om man säger. Men
har de liksom bestämt nu liksom ägarandelar eller äger de liksom hälften?
Ja, det var nog ungefär hälften. Mm. Nästa dag så kommer ni väl till byrån då, Innocenti. Kommer du i sällskap med Jenja eller kommer ni vara en för sig?
Jag tänker att du väcker mig, för jag har ju inte kommit upp till 7 som du har sagt liksom. Det ligger ju någonting i det Anna sa, att jag kommer ju sällan till jobbet innan 10. Däremot så var det ju inte helt sant att jag inte är där så ofta, för jag är ju där jämt liksom.
Ja, men jag väcker dig klockan 5.
Åh, jävlar. Ja, då hade jag ju verkligen inte tänkt gå upp. Jag hade nog inte satt någon väckarklocka heller, om det finns någon sån.
Jag åker nu.
Mamma. Jag ligger där i min nattskjorta. Du kan inte göra det här, mamma.
Vilket då? Åka.
Gå in på min byrå. Jag jobbar där.
Det här är mitt hus.
Ja, men på min på onkel Koljas byrå, mamma.
Du menar det som jag äger?
Ja, men det är ju min grej.
Din grej?
Ja, du...
Vad är det för ord?
Du har väl aldrig lagt dig...
Din grej?
Sen när bryr du dig om vad jag
håller på med? Sen när har du börjat använda ordet grej?
Jag är helt såhär nyvaken. Ja, men du med... Du, det,
är dina teater... kompisar, eller vad kallar ni det?
Nej, Oberon Teater har ingenting med grej. Koljas byrå. Du vet att jag
är ansvarig för det här företaget, förstår du inte det?
Samtidigt, mamma. Men mamma...
Jag åker nu!
Ja, men det är en sak du måste veta, mamma.
Ja.
Bli inte arg på mig nu. Men det är en av dem som jobbar där, Lytken heter han. Det är ett rå, en slavfolk. Jag har umgått med slavfolk, mamma.
Ja, och...
Jag blev helt såhär bestött. Ja, nej, det var väl bara det.
Vad har han för anställning?
Ja, han är anställning på samma villkor som alla vi andra. Och de har honom inte förhållt. Han kommer ifrån fattiga förhållanden. Han är...
Det är klart han gör.
Ja, det är klart han gör. Men han är ganska klipsk. Är väldigt stark.
Ja. Och
han har, ja, det är skit under naglarna och trasiga kläder och sådär. Men det är en bra fe. Så döm honom inte för
hårt. Är det honom du drömmer om?
Nej, verkligen inte, mamma. Jag drömmer bara om Julia.
Det är dags att kliva upp nu.
Ja, jag tror inte. Nej, men jag kräver om mamma och Julia, det är det du menar. Och nu så här, lite desperat över den här situationen som håller på att uppstå. Vi ska faktiskt gifta oss, mamma.
Julia, men ge Katarina.
Nej, henne har jag glömt för länge sedan. Julia Medved. Hon är också med i teatergruppen.
Jaha, ni ska gifta er?
Ja, säger de det då?
Som om jag skulle bry mig om det.
Jag blir helt...
Gifta sig hit och dit.
Ja.
Se på mig och min far, vad ett giftermål kan göra.
Ja.
Förstöra inte en utan två karriärer. Ja, och du ska gå och gifta dig.
Vem svepar det då, mamma?
Ja,
vem svepar det då? Att pappa får lite...
Nu... Ha! Nu går resan längs Torrkanalen.
Nej, mamma.
Som vi har sett så många gånger förr. Mitt herrskap. Nu går resan längs Torrkanalen.
Mamma!
Snyftovic.
Nej, det är inte du. Mamma, jag ska vänta på mig, mamma. Jag skyndar mig på med min fina kostym.
Klockan 7! Jag kan inte.
Vad är klockan, mamma?
Nej, klockan är 5.
Va?
Jag åker nu. Eller jag går.
Ja. Jag kommer till 7 tidigast.
Det luktar här inne, ska du veta. Surt och unket. Ett ungkarshem.
Ja.
Skämmas.
Ja, Julia.
Skämmas.
Vi har umgänge, mamma.
Har hon varit här?
Ja. Vad säger du om det då? Ja, Julia har umgänge.
Nu går jag.
Thank you.
nej men jag försöker samla mig efter det här och jag har liksom slagit ut mina hårdaste kort mot mamma. Men det jag gör innan jag går strax innan klockan 7, jag vill inte vara för tidig liksom, hon har befallt mig att göra något. Det är att jag stoppar på mig den här boken, nyligen utgiven av min käpphäst, min främsta ledstjärna i min detektivkarriär kan man säga. Mm. Vanja Ponanskis senaste bok som handlar mycket om, det är en, alltså, i Oktoberlandets version av en kriminolog, jag vet inte, någon brottsanalytiker av slag. Mm. Liksom, en före detta polis som har skrivit många böcker och det är, ja, tar jag väldigt stor inspiration av. Så den stoppar jag ner i innanför rocken, min tunna vårrock innan jag ber mig därifrån.
Mm. Ponanski, men är det, alltså, skulle man säga att det är facklitteratur liksom? Eller är det...
Ja, det kan man väl säga. Ja. Det är ju en, eller någon typ av essäform kanske. Ja. Men det är någonting man skulle kunna studera på universitetet. Mm. Om det nu finns den typen av inriktning. Mm. Det är ju lite av en föregångare, den här personen.
Men handlar det om så här gärningsmannaprofiler?
Ja, det är typ. Faktiskt. Ja. Statistik, men ja, väldigt bristfällig och godtycklig statistik.
Ja, okay.
Den senaste boken handlar ju lite faktiskt om de här upprorarna det som vi pratar om.
Mm.
Och just slavfolkens belägenhet att begå brott. Och en poäng som Ponanski faktiskt gör, som jag anser vara lite järv, det är ju att bristen på utbildning är den avgörande faktorn här. Mm. Det kanske inte bara handlar om fetillhörighet, eller vad man ska kalla det.
Mm. Så, vad heter boken? Det kriminella arvet.
Ja, det heter den. Det kriminella arvet. Och den har jag tagit mycket inspiration av. Och jag tycker att jag är väldigt vidsynt som har tagit till mig om det här.
Mm. Fast den egentligen
inte är så... Den är ju så... extremt vinklad. Den, mm. Det är ju, Ponanski är ju kentaur, tänker jag då.
Mm. Han är inte alp.
Nej, men jag tänker att det kommer från en polisbana liksom. Gendarmer och så.
Mm.
Men hur som helst så... så har jag tagit stora intryck av det.
Okej. Okay. Ja.
Ska vi bara...
Känja. Du kommer till den här byrån. Du står väl utanför och tittar lite med avsmak.
Ja.
Och lägger väl märke till att dörren är olåst. Och står lite på glänt.